Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Musiken dånar ut i rummet och ett fönster är öppet. Allting ser bra ut i spegeln. Nästan bra. Linjerna, hållningen. Edvin står i fjärde position och tar ett sista andetag innan finalen. Han har gjort det förr. Men nu måste det bli perfekt.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om perfektionism.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du Katarina, om jag säger perfektionist, vad tänker du då?
Ja, alltså jag tänker att perfektionism, vid första anblicken tänker jag att det är, kanske man associerar något positivt, att man har någon strävan efter att uppnå perfekt. Det låter ju till en början liksom lite positivt, men sen så när man tänker lite mer på det, och jag tycker nog att jag har stött på det mer kanske i mera negativa sammanhang egentligen, att man kan vara liksom för perfektionistisk. Hur är det med dig och din perfektionism? Har du någon sån?
Nej, men alltså jag tänker ju, innan jag läste en viss bok som vi kommer diskutera idag, så tänkte jag att jag egentligen inte alls var perfektionist. Men efter att ha läst boken så kan jag ändå förstå att jag har vissa sådana drag som mer handlar om, alltså inte handlar så mycket om att man är väldigt detaljstyrd och allt ska vara perfekt innan någonting skickas iväg, utan snarare att kanske ha någon form av liksom, ja, perfektionistisk oro som det då kallas. Någon så här inre oro att saker och ting inte kommer var bra nog. Och då finns ju risken att man liksom överarbetar saker in i absurdum. Så att jag har tänkt ganska mycket på det här. Att ångest för mig har ju varit en väldigt stark ångest eller snarare oro då. Det har ju varit en väldigt, väldigt stark drivkraft för mig. Vilket också har varit bra för att jag har fått så oerhört mycket gjort liksom. Men man kan också fundera på, är det värt det i slutändan? Är det bättre att liksom få mindre gjort men må bra?
Ja, och sen så kan jag tänka, finns det inte också en risk i det där du beskriver att man också kanske undviker vissa saker, att man är rädsla för att misslyckas, att det inte ska bli bra nog, kanske helt låter bli, så att det blir som att man missar saker eller undviker vissa saker.
Ja, men verkligen, det tror jag. Jag tänker att det kanske inte är jätteovanligt.
Edvin är 4 år när han börjar dansskola. Han är ensam pojke i gruppen, vilket passerar okommenterat. I alla fall tills han fyller 11. Och från helgklasser och uppvisningar i skolan börjar han spendera mer och mer tid i replokalen framför speglarna. Han får höra av sina danslärare att han har talang och att han borde söka till ett dansgymnasium. Han förstår att det kommer att krävas mycket jobb, men det är det han vill. Det är den enda platsen han känner sig hemma på. Ingen viskar om honom eller kallar honom saker. Där, framför speglarna, finns ingenting av allt utanför.
Vad är perfektionism?
Det är en väldigt bra fråga, för att till vardags så skulle man ju kanske tänka mer att man gör något så bra som möjligt. Att det blir optimalt. Så det handlar inte så mycket om negativa konsekvenser eller att det finns negativa aspekter av det här, utan mer att det är själva slutprodukten man fokuserar på.
Alexander Rosenthal är universitetslektor och legitimerad psykolog på Uppsala universitet.
Men inom psykologi så har man varit mer intresserad av att det här kan också leda till ett lidande om det går till överdrift. Och då är man inne mer på att någonting görs mer än vad som krävs för situationen. Alltså att man går till överdrift i sitt beteende eller sitt tänkande. Och att det leder till olika typer av negativa konsekvenser då. Det kan ju vara relationskonsekvenser, alltså det påverkar mina relationer. Det kan vara psykiska konsekvenser, alltså jag mår dåligt av det och så vidare. Så man betonar den liksom negativa aspekten när man pratar om perfektionism inom psykologi då.
Just det. Och kan det också komma till uttryck i att, det, att man inte ska göra en sak till perfektion, utan också att man har höga krav på sig så att man ska göra väldigt många olika saker eller konstant prestera. Mm. Är det också perfektionism?
Ja, så den definition som vanligtvis används inom psykologi, den fokuserar också på att personen bygger upp en väldigt stor del av sitt egenvärde på prestation. Alltså, jag är bara värd någonting om jag lyckas prestera eller nå upp till de här kraven som ställs på mig. Så fokus där är helt enkelt på att min självbild hänger ihop med vad jag lyckas åstadkomma. Och oftast är det då kopplat till att jag sätter höga mål för mig själv eller att jag upplever att andra har liksom högt ställda krav på mig då.
Mm. Och är det när man pratar om prestationsbaserad självkänsla, är det samma sak?
Nej, men snarlikt. Och prestationsbaserad självkänsla var ett sådant här begrepp som var väldigt poppis för så här 10 år sedan ungefär. Men när man mäter prestationsbaserad självkänsla så fokuserar man också väldigt mycket på positiva aspekter. Så att det finns en bra sida av det också. Vilket blir lite förvirrande då, för att många som söker hjälp för de här typen av problem, de tänker mer att det kanske bara är någonting negativt då. Och perfektionism då i bemärkelsen att man baserar en väldigt stor del av sitt egenvärde på prestation, det är ansett som liksom ett negativt drag och någonting som man kan lida av om det går till överdrift då.
Men kan det finnas fördelar med att vara perfektionist?
Ja, det kan det ju. Mm. Och det är kanske därför också väldigt många människor tänker att perfektionism är någonting positivt. Och den positiva sidan är väl att man lyckas åstadkomma mycket. Man är en väldigt bra kollega eller anställd, för man får mycket gjort. Man håller en hög kvalitet och personer runt omkring en tycker säkert att man är väldigt duktig. Man får mycket uppskattning för det man gör helt enkelt. Men som jag varit inne på så har det också en baksida, och det är att baserar man en allt för stor del av sitt egenvärde på prestation, ja, men då kan ju också hela ens självbild stå och falla på att jag inte lyckas prestera eller nå upp till de här kraven. Och det blir särskilt känsligt om man då kanske bara baserar sitt självbild på hur jag är på jobbet till exempel. Så går det dåligt på jobbet, då är jag helt värdelös. Och då mår man väldigt dåligt psykiskt av det. Så att ja, det finns en positiv sida, men det finns också en negativ sida. Och det är det som är lite klurigt när man tänker sig att man ska söka hjälp för det här. För det finns ju alltså två sidor av myntet.
Just det. Men vi har varit inne på det här tidigare. Jag tror att det var avsnittet med Christian Ryck i att liksom lägga för mycket vikt vid sina prestationer och vad som då kan hända om man, ja, med sig, blir av med sitt jobb liksom. Och så har du allt ditt egenvärde i det du presterar eller att du är ditt yrke och så vidare. Men jag har en annan fråga, och det är ju, nu har vi pratat mycket om att man kan få ett personligt lidande och att man ställer höga krav på sig själv då, kanske som perfektionist. Men tenderar perfektionister också att ställa höga krav på andra i sin omgivning? Eller är det enbart på sig själva?
Ja, men det är också en relevant fråga. Tidigare så tänkte man sig att perfektionism, det var någonting man hade mycket eller lite av. Alltså ungefär som ett personlighetsdrag, att man är utåtriktad. Och då tänker man sig alltså att man kan skatta sig själv på en skala, mer eller mindre. Men modern forskning kring perfektionism, den hävdar snarare att det är multidimensionellt. Alltså att det finns flera dimensioner på det här, eller flera aspekter av det. Och en sån sak är det relationella. Alltså, hur ser min perfektionism ut? Upplever jag att min perfektionism eller kraven jag ställer på mig kommer inifrån mig själv? Ja, då pratar man mer om liksom en slags självförskriven perfektionism. Om man däremot upplever att perfektionismen eller de höga kraven kommer utifrån, alltså att det är andra som ställer dem på mig, då pratar man mer om att det här är en socialt förskriven perfektionism då. Det kanske är att nära anhöriga tycker att man måste vara på ett visst sätt eller så. Men sen så finns det också en variant som handlar om att jag ställer höga krav på andra. Alltså min perfektionism, det är mer utåtriktat. Och den formen av utåtriktad perfektionism är lite speciell i det att det kanske inte är de personerna som upplever det som ett problem och söker hjälp. Men däremot får de ju stora problem i relationer med andra. För att man blir en ganska svår person att ha att göra med. I arbetet eller i en relation till sin partner eller så. Så den är lite annorlunda jämfört med de här andra två då, perfektionisttyperna.
Men då ställer de inte de kraven på sig själva, utan det är primärt utåt, eller är det både och?
Det kan vara både och, men det blir lite speciellt i det att man framförallt riktar sig till andra och vill att de ska leva upp till sina egna krav. Och man pratar här mycket om att det hänger ihop med andra typer av väldigt negativa personlighetsdrag. Mm. Alltså att man kanske inte heller är så empatisk, att man saknar den förmågan. Och att man kanske är lite mer maktlysten och ja, en ganska otrevlig person att ha att göra med, helt enkelt. Men som sagt, den typen av perfektionism är lite mer ovanlig, för att det är kanske inte den som ser det här som ett problem och söker hjälp för det.
I gymnasiet spenderar Edvin merparten av sina dagar i replokalen. Han går på ett dansgymnasium och bor i ett kollektiv. Dansen spelar in i allt han gör och är. Vad han lyssnar på, vad han har på sig och vilka han umgås med. Han märker att hans klasskamrater börjar prioritera annorlunda. Att de kommer bakfulla till första lektionen och sjukanmäler sig oftare. Edvin vet att han inte har tid för det. Han vet att det krävs arbete. Och mitt i all beslutsamhet och målinriktning blir han mer och mer ensam. Han har fått en egen nyckel till skolan eftersom att han är sist kvar efter att städpersonalen har gått. Han lägger mer tid på att repetera inför sina redovisningar än vad de andra i klassen gör. För att han aldrig känner sig nöjd. För att han vet vad som krävs för att bli bäst. Och fast han får höra att han behöver sakta ner, vet han att han är för nära dit han vill nå.
Du skriver i din bok, jag tyckte det var väldigt spännande att du skriver om att det finns perfektionistiska miljöer också. Vad kan en perfektionistisk miljö vara?
Mm. Och det där är ju lite intressant. Jag träffar ju patienter, och då är det ju patienter som söker hjälp för perfektionism. Och det är alltid svårt att avgöra huruvida personens uppfattning om vad som är bra nog och vad som krävs är en sann bild av verkligheten eller om det bara är en liksom missuppfattning om vilka krav som faktiskt ställs på en. Och då finns det ju faktiskt vissa miljöer där det är väldigt viktigt att alltid göra saker kring perfekt. Alltså det är inneboende i den kontexten man befinner sig. Och då är det också lite svårt att säga att personen måste göra annorlunda, för det kanske är så att hela ens karriär bygger på att man fortsätter göra som man alltid har gjort. Och det skulle ju då till exempel kunna vara elitidrottare, där man förstås inte kan vara bäst om man inte är perfekt. Det kan också vara akademiska miljöer, alltså att om man ska lyckas inom forskarvärlden så kanske man alltid måste leva upp till vissa krav. Andra yrken som är väldigt konkurrensutsatta är likadana, journalistik till exempel, konstnärsyrken. Och då är det ju svårt att säga till en patient att nej, men du borde ju testa och se vad som händer om du lämnar in en text som inte känns helt perfekt. För att ens karriär kanske står och hänger på det. Och då behöver man ju helt enkelt föra en diskussion med den här patienten om så här, är det värt att fortsätta? Alltså kan det här som du drivs av också ske på bekostnad av någonting? Och är det värt att ta den kostnaden? Alltså det kanske går ut över ditt välmående, din familj och så vidare. Så perfektionistiska miljöer finns ju, och då får man helt enkelt ställa sig frågan, vill jag fortsätta vara i den här miljön eller inte?
Men när folk söker hjälp då, brukar de i regel söka för att de ställer höga krav på sig själva? Eller brukar de söka för någonting annat? Att de bara ska lära sig att hantera höga krav?
Mm. Det är en jättebra fråga. Nej, jag skulle säga att de flesta fallen så kanske man söker mer för att man tycker att man har för mycket. Alltså det är stressigt, man känner sig utmattad, man oroar sig väldigt mycket. Man har svårt att släppa taget om uppgifter som man ska göra. Så att det är snarare den här kraven och den här hetsen och pressen som man känner som är anledningen till att man söker hjälp. Och sen när man pratar lite mer om problemen så ser man att okej, det kanske handlar om perfektionistiska drag. Alltså att personen har svårt att uppmärksamma när det går bra, kanske avfärdar saker som går bra och bara tittar på det negativa. Att man gör saker och ting på ett sätt som gör att man helt enkelt anstränger sig för mycket i relation till vad uppgiften faktiskt kräver. Och då kan man börja diskutera om de här beteendena och tankarna kanske är något som man behöver jobba med. Så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Går det att behandla det här? Är det svåråtkomligt eller hur brukar det vara?
Men det går att behandla. Och vi har också utvärderat flera behandlingar som också bygger på självhjälp. Alltså att man gör det mesta av jobbet själv. Men man kan diskutera övningar och hur det går tillsammans med psykolog. Och även det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Man kan väl säga att det man behöver göra är att utmana sig själv i väldigt stor utsträckning. Och att det kräver en hel del motiverande arbete innan man kan sätta igång. Så en stor del av en behandling går ut på att själv hitta drivkraften till att förändra saker hos sig. Så det går inte att säga till en perfektionist att det är bara att sänka kraven så ska du se att allt blir bra. Utan då låser det sig. Så man ska snarare prata om det i termer av att okej, när du gör saker och ting som du brukar, då får du alla de här positiva konsekvenserna. Alltså mycket uppmärksamhet, bra karriär, vad det nu kan vara. Men finns det någonting negativt av det också? Ja, men då är det kanske att det är mycket stress, det är mycket oro, jag har inte tid till familj och barn, jag har inte tid till att umgås med vänner eller vad det är. Och så får man helt enkelt ställa sig frågan, så här, är det en obalans här? Och finns det saker som talar för att jag borde göra någon förändring i mitt liv då? Så en stor del av arbetet handlar bara om att hitta motivationen till att göra någonting åt sina problem då.
Och jag tänker det här är precis, nu pratar vi om olika, ja, till exempel kognitiv beteendeterapi eller självhjälp eller sådana saker. Vi pratar inte mediciner, eller hur? Det finns inga läkemedel mot perfektionismen.
Nej, precis. Inga läkemedel. Sen så kan man ju absolut få medicin för andra kringliggande problem. För att det finns ju en koppling mellan perfektionism och många psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom. Så det kanske man kan få hjälp med där då. Men annars så är det ju psykologisk behandling som är det som har liksom bevisad effekt. Och då är det framförallt kognitiv beteendeterapi som man jobbar med. Och det är ju ganska logiskt om man tänker sig att okej, större delen av perfektionismen fortsätter att vara ett problem i mitt liv utifrån att jag tänker och uppmärksammar saker på ett ganska skevt sätt. Och att jag beter mig på ett sätt som är väldigt rigitt, så att jag har en ganska begränsad verktygslåda i hur jag tar mig an uppgifter på jobbet till exempel. Allt ska göras på exakt samma sätt. Och då behöver man utmana de här tankarna och de här beteendena och göra någonting annorlunda.
Men om man misstänker att man har någon kollega eller nära anhörig som är, ja men, låt säga, perfektionistiskt lagd på ett sånt sätt att det blir, så att det liksom, ja, blir ett lidande för den personen. Är det något man kan göra som närstående då?
Jag brukar alltid tänka att man kan uppmärksamma personen på vad man själv ser. Så inte gå in och säga att ja, sänk kraven, du behöver inte göra så mycket, ta det lugnt. Utan snarare uppmärksamma personen på att okej, men jag har noterat det här. Att varje gång du ska hålla en presentation på jobbet så sitter du uppe varje kväll i en hel vecka och är jättestressad. Och det verkar som att du är negativt påverkad av det. Har du tänkt på det? Och så kanske personen inser att okej, andra personer runt omkring mig har noterat att det jag gör kanske påverkar mig negativt och det går ut över andra. Det kan vara en tankeställare till att man ska göra saker annorlunda. Så utgå från sig själv, berätta vad man själv ser och håll det så konkret som möjligt. Så här, det här är det beteendet jag ser. Du gör det här upprepade gånger. Hur ser du på det?
Tchaikovsky spelas för högt i högtalarna. Edvin har satt samma spår på repeat. Det måste sitta nu. Hans tröja ligger klistrad mot hans bröst. Armarna skakar och stundvis ser han dåligt. Men han vet att han måste fortsätta. Han har koreografin memorerad, men det är ändå något som känns ofullständigt. Intagningsproven för skolan i Paris är om 6 veckor. Och även om han fått höra att han har en garanterad plats, vet han att han måste bli bättre. Han vet hur hård konkurrensen är och att det inte finns plats för snedsteg. Hans kropp värker, men det är han van vid. Och han ser det både som ett straff och en belöning. Han måste bara pressa sig själv lite till, för att han kan bli bättre. Han vet det.
Ett annat fenomen som är närliggande och som tydligen hör ihop med det här är ju prokrastinering. Vad är det?
Så prokrastinering är att medvetet välja att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots insikten om att det kan leda till negativa konsekvenser. Alltså man undviker en uppgift eller aktivitet framför en annan och gör det som oftast är belönande eller angenämt i stunden då. Och så leder det till negativa konsekvenser för att man blir inte klar med det man ska. Uppskjutande beteende ska man kanske säga på ren svenska. Och det finns en koppling till perfektionism i det att personer som skattar högt på det som då kallas för perfektionistisk oro, att man är väldigt ängslig över att göra fel till exempel, de prokrastinerar i större utsträckning. Och det är kanske inte så konstigt om man tänker sig att okej, är jag orolig för att göra fel och göra misstag och inte leva upp till andras krav och så vidare, då blir det jättesvårt att lämna ifrån sig slutprodukten. För man vill hela tiden då förbättra den och säkerställa att det här kommer bli tillräckligt bra. Så då verkar personen prokrastinera mer. Däremot verkar inte vara så för den andra delen av perfektionism som kallas för perfektionistisk strävan och som bara handlar om att jag sätter upp höga krav för mig själv. Det verkar inte alls vara relaterat till prokrastinering.
Jag tänker det blir väl nästan det motsatsa, eller man då sätter alla de här kraven och så betar man av det i någon slags strävan efter att prestera mycket på många sätt. Då funkar det inte att prokrastinera.
Eller? Nej, men precis. Ja, exakt. Och då är det också så pass viktigt för ens egen självbild att man ska lyckas. Så då ser man till att göra arbetet. Sen så kan ju det förstås leda till andra typer av problem. Men man ser inte till att lämna in en uppgift efter deadline, utan då blir jobbet gjort så att säga.
Skulle du kunna berätta lite mer om hur kan perfektionismen komma till uttryck hos en person?
Mm. Så det vi vanligtvis utgår från är en modell eller vad ska man säga, en bild av perfektionism som är framtagen av några brittiska forskare, bland annat en professor som heter Ross Shafran. Och hon har i olika studier noterat då att perfektionister bygger upp en väldigt stor del av sig själva på prestation. Och att det oftast är kopplat till kanske bara ett livsområde. Jag ska vara bäst på jobbet eller jag ska vara bäst i mina studier eller bästa idrottaren eller vad det är. Det leder i sin tur till olika typer av regler man måste förhålla sig till. Så jag måste alltid göra saker på ett visst sätt eller måste alltid visa mig från min bästa sida eller vad det kan vara. Och det leder i sin tur till olika typer av beteenden och tankar som man ser till att utgå från oavsett hur situationen ser ut, för att man ska se till att okej, men jag uppfyller den här regeln jag satt för mig själv. Och det kan ju då vara att man alltid måste se till att skicka in felfria texter på jobbet, eller jag måste svara på alla frågor jag får. Jag kan inte snubbla på orden och vara osäker. Eller vad det nu kan vara. Men det intressanta med perfektionister är att det verkar inte spela så stor roll vad slutresultatet blir. Så å ena sidan så kanske man lever upp till sina krav och sina regler. Men då är det väldigt lätt att avfärda framgången och tänka, ja men det var, jag hade bara tur, eller läraren såg inte alla felen jag gjorde, eller kollegorna ställde inte rätt frågor så de såg inte att jag inte behärskade det här området eller något sånt. Okej, då har man avfärdat framgången och så måste man höja ribban till nästa gång och göra ännu mer. Så då ser man till att fortsätta vara perfektionistiskt lagd helt enkelt. Det andra scenariot är helt enkelt det motsatta, att man lever inte upp till sina krav. Men det kan bero på att man antingen har svårt att uppmärksamma att det går bra, för att man kan inte notera det. Man har lättare att se det negativa. Eller att kraven var så högt satta från början att det var helt omöjligt att lyckas. Och då leder det till väldigt mycket självkritik och att man ser till att hamna tillbaka någonstans på ruta ett, att okej, men då måste jag anstränga mig ännu mer nästa gång för att verkligen se till att jag kan leva upp till mina egna krav då. Och det är det som Ross Chaffran menar är lite perfektionismens moment 22. Det spelar ingen roll vad resultatet blir. Man kommer fortsätta att vara så här perfektionistisk då.
Och jag tänker också så här, ibland kan jag kan relatera till att ibland överarbeta en uppgift så att den blir sämre. Förstår du vad jag menar? Att allt, hur är det egentligen? För jag tänker att det är inte alltid bättre att jobba mer.
Nej, exakt. Så det som oftast händer är att man når en slags platå i sin prestation. Alltså ju mer tid och ju mer jag anstränger mig kommer efter ett tag inte generera liksom, ett bättre resultat. Och jag brukar oftast med patienter dra en jämförelse med idrottare. Att ju mer man tränar desto bättre blir man till en viss nivå. Sen övertränar man och man börjar skada kroppen och det börjar gå ut för. Och så är det ju också med all tid och energi vi lägger ner i arbetsuppgifter eller skolan eller vad kan vara. Efter ett tag så kommer inte de där extra timmarna att generera liksom en ännu bättre slutprodukt. Och då måste man ställa sig frågan, okej, kan jag nöja mig vid en viss tidpunkt? När jag känner, okej, men nu har jag nått min topp. Nu har jag uppnått mina krav. Och så kan jag se till att få återhämtning eller ägna mig åt fritidsaktiviteter eller vad kan vara istället då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Edvin äter inte längre. Han vet att han behöver det för att orka med träningen. Men han kräks när han försöker. Han märker att kroppen inte svarar som den brukar. Märker att uppvärmningen gör att han inte orkar med repetitionerna. Men han måste bli bättre. Intagningsproverna närmar sig. Men han vet inte om han känner sig redo. Trots månader av förberedelser. Hans pojkvän säger till honom att han behöver växla ner. Att hans kropp inte kommer att orka. Men det finns inget annat. Det räcker inte att göra bra ifrån sig. Han har tränat för det här hela sitt liv. Det är allt han vet. Han bortser från värken i ryggen och vristerna. Bortser från att han allt mer sällan hinner träffa sin familj och sin pojkvän. Som också kommer att göra intagningsprov för samma skola i Paris. Men han förbereder sig inte på samma sätt. Edvin önskar att han kunde nöja sig som han. Men han måste pusha sig lite till. För han vet vart han måste ta sig. Och så, 2 veckor innan resan till Paris. Efter 13 timmar i replokalen. Med musiken dånandes från högtalarna och golvet prickigt av svett. Slutar allt. Allt blir tyst. Smärtan och ljuset från lysrören försvinner. Edvin känner ingenting till en början. Han landar i golvet och faller för att hans fot inte bär honom när någonting går sönder. Men han tänker att allt blir bra. Det måste det bli.
Katarina, det är en sak som jag har funderat lite på i samband med att vi har spelat in just det här avsnittet om perfektionism. Och det gäller just det här med att begå misstag och se det som en, vad ska man säga, som en naturlig del i att utvecklas som person. Men jag upplever att vi kanske inte pratar så mycket om när vi liksom begår misstag i vardagen eller när man har gjort någonting som inte är gott som man har tänkt sig. Och så här. Det är ingenting som vi generellt pratar om och heller inget som vi kanske ser som en del i att utvecklas.
Nej, du tänker mig att det blir som ett misslyckande bara, inte som någonting positivt.
Ja, men precis. Och något som man gärna sopar under mattan. Och så tänk på det lite att jag inbillar mig i alla fall att man i andra kulturer, till exempel då USA, kanske mer pratar om det. Att liksom att det är en del av ens resa att liksom testa sig fram, misslyckas och sen så går det bra. Så att jag funderar lite på det, om man kanske själv skulle liksom bli lite bättre på det där att också prata om de gångerna när det inte går som tänkt.
Inte vara så rädd för att misslyckas heller kanske.
Nej, precis. Verkligen.
En del som jag tar med mig och funderar mycket på, det var när Alexander pratade om den här delen av perfektionismen, mer utåtriktad perfektionism. Alltså man kanske ställer väldigt höga krav på omgivningen. Och han nämnde ju att det här kanske inte var en grupp personer som de träffar så mycket, som kanske inte är så hjälpsökande. Och då, när jag tänker på det, när han berättade om det, så tänker jag på någonting som en annan gäst hos oss har sagt. Det var Magnus från Manscentrum. Som pratade om det här att vissa våldsverkare som han träffade hade ett behov av att det skulle vara ordning och reda runt omkring dem. Alltså det var plågsamt när barnen eller frun då liksom ställde till och inte betedde sig som han ville. Och då funderar jag på om det låter lite som en sån här utåtriktad perfektionism. Vad tror du?
Nej, men absolut. Och det var lite, jag tror att jag sa det jag vet inte om det var i det avsnittet eller avsnittet efter, där jag pratade om det här med att man ofta pratar om makt och kontroll hos liksom partnervåldsutövare. Och att efter mina intervjuer med partnervåldsutövare så har liksom begreppet kontroll fått en annan innebörd också, eller liksom en bredare, mer liksom multifacetterad innebörd. Det vill säga just att kanske inte alltid handlar om så här kontroll i form av svartsjuka, utan mer att allting ska vara på ett visst sätt som man själv vill ha det. Just det här perfektionistiska kraven på sin omgivning.
Och det här är ju väldigt spännande att tänka att den här delen, att den här liksom lilla undergruppen kanske, att det gömmer sig mycket av perfektionism där i. Och för jag tror också att han nämnde det, att det kan också gå hand i hand med vissa egenskaper som gör de här personerna ganska svåra att till exempel leva med eller interagera med. Att det kan finnas sådana andra drag också då i personligheten. Och det stämmer ju också ganska bra överens med en svårare person då i kanske form av någon som faktiskt också utövar partnervåld och liksom ställer kontroll på sin omgivning. Och jag tänker att det måste vara väldigt frustrerande att vilja ha ordning och reda omkring sig, och så har man liksom en partner som beter sig som den vill, och får inte tala om det kommer barn in i bilden som ju är kanske hopplösa på att hålla ordning på det sättet, och att den här kontrollförlusten måste bli väldigt, väldigt plågsam.
Någon ursäktar sig på franska och tar sig fram mellan stolsraderna. Det är förstaårsklassens redovisning. Och i salongen sitter talangscouter från hela världen. Edvin ursäktar att han inte kan resa på sig och pekar på sin krycka. Det har gått ett år snart, men vristen har inte läkt. Samtidigt som han längtar tillbaka till spegelsalarna kan han tycka att det är lättare att inte vara där. Edvins pojkvän avslutar akt 1 och publiken ställer sig upp för att applådera. Ridån går ner och Edvin får hjälp att resa sig. Han går ut, tar sig ner för trapporna och sätter sig i entrén. Om en stund hör han första ringningen som talar om att pausen närmar sig sitt slut och människor skyndar omkring honom. Men han sitter kvar. Han hör andra ringningen och tredje och sista. Sen tar han sin jacka, stödjer sig på kryckan och går ut.